Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej på er, välkommen tillbaka till ett nytt jobb, kommer i avsnitt. Och
med, vi har nytt, jag har inte varit med förut.
Nej, det är för att det är ett nytt avsnitt med dig, Ann Westin.
Ja.
Välkommen.
Tack.
Kul att ha dig här. Vi är grannar.
Ja, det är vi.
Ja,
nu... Jag bor ju i närheten.
Ja.
Men du hade det lite flådigare än vad jag hade, med portkodsknappar och brevlådor ner i
ja,
entrén där.
Okej.
Okay. Men ni hade brevbärare?
Nej.
Nej, men
ni hade bra
men det säger en del när Ann Westin tycker att du har lite flådigare, tycker jag.
Ja.
Det är imponerande.
Ja, det är lite, det känns, alltså det känns
vi
bra.
Vi har det gamla systemet att man brevbäraren får springa upp och ner och sen så fastnar han alltid i brevlådan.
Och där sitter han.
Det är många försvunna brevbärare.
Ja. Ja. Och de är hos mig.
Ja. Det är kul. Men så det är ändå schysst att jag har en bättre footcord-grej. Men, och vi har Daniel Sanchez med oss också.
Välkommen, yes. Daniel.
Hej, hej. Tack så mycket.
Ja.
Och Ann, såklart.
Ja. Mm. Idag ska vi prata om... Vi fortsätter i vår serie av dödssynderna och vi har kommit fram till... Vad har vi kommit fram till då?
Vi har kommit fram till lust som ska ställas
nej,
mot...
Lättja var
lättja.
Exakt.
Lättja ställs mot flit.
Ja.
Det ska bli väldigt intressant att se hur ni förhåller er till dem.
Mm. Ja, och jag tänker... Man liksom lättja... Vad tänker du på, Ann, när du hör lättja?
Lättja lat, helt enkelt. Alltså, ja. Att våga vara lat betyder det. Och det är fan svårt idag att våga vara lat. Alla säger, man har så mycket, ja det är så mycket hela tiden.
Ja.
Men att våga vara lat, så jag har inte gjort ett skit den här veckan. Det är svårt att säga.
Ja, är det, varför är det?
Nej, man måste alltid ha något på gång. Och man måste vara i farten hela jävla tiden. Så är det. Duktig, man ska vara duktig.
Ja.
Så tycker jag att jag hör från folk att de är stolta när de säger att jag gjorde inte ett skit den här helgen.
Ja, att de säger det med lite stolthet.
Nej, jag har aldrig hört det.
Du har inte hört det?
Nej, aldrig.
Nej, okej. Okay, kanske...
Inte i mina kretsar.
Nej, det... du kanske har finare kretsar. Det kan ju vara så enkelt.
Jag har inte gjort ett skit.
Jag får ju sluta umgås med pundare kanske. Det kan ju vara det.
Ja, alltså, eller komiker. Men det är
ja,
lite...
det är också. Men pundare.
Det är samma sak.
Ja, exakt. Det är en annan typ av pundare bara. Nej, men intressant ändå.
Ja.
Men kan det vara en generations
det kan det vara.
Aspekt?
Ja, det kan det vara.
Kan vara.
Mm.
Jag tänker för att många vi pratade om det tidigare att vi båda hade vår erfarenhet och jag stötte på mycket i yrket 90-talister, nu 00-talister också som söker vård och som
men är du jobbar väldigt, inom vården eller?
Ja, psykiatrisk specialist.
Jaha.
Ja. Som har väldigt mycket på G. Det är jättemycket med Insta-stories och liksom att, som du säger, att man ska vara på hugget
på.
Hela tiden.
Ja.
Exakt. Men också att jag stöter på det där när de som är friska, att de säger att i den här helgen gjorde jag faktiskt ingenting. Att jag kände att jag inte hade något måste och det var väldigt skönt.
Gud vad skönt.
Ja, och jag, det tror jag är jättenyttigt. att man har det.
Ja, jag tycker alltid, när jag är lat så tycker jag alltid att jag får en röst. Jag borde ha gjort det här. Det här borde jag ha gjort. Jag borde göra det här nu. Jag borde. Hela tiden får jag den här tvångsrösten som säger det.
Jag blir nervös när jag inte har någonting att göra. Jag blir så här, jag måste göra någonting.
Okay.
Men jag kan samtidigt vara, alltså, inte göra någonting. Jag är väldigt bra på att inte göra någonting också.
Okay.
Men då blir jag bara, får jag bara ångest.
Men jag kan också ligga på en soffa bara så här, men jag kan ligga och tänka och stressa upp mig. Jag borde egentligen. Ja. Jag borde. Nej. Och så får en annan röst som säger, nej, du är värd. Du är värd. Du är värd. Bara, gör ingenting. Bara ligg. Drick ett glas vin och bara. Du är värd.
Mm. Just det. Jag måste bara ta, Daniel, det du sa tyckte jag var så paradoxalt. För att du sa att jag kan också inte göra någonting. Men då, när jag gör det, då slutar det med ångest. Och du sa att du var bra på det.
Ja, men alltså så här, jag kan verkligen sitta en hel dag och inte göra någonting. Ja. Men då tänker jag på att det här är inte bra.
Nej, just det.
Det här ska jag inte göra.
Nej, det här ska
inte vara. Det ska inte vara så här.
Nej, just det. Yes. Okej, okay, så du väljer ändå att ta, du får en liksom ett ångestpåslag, eller du får sån här dåligt samvete kanske med.
Ja, verkligen. Ja.
Men jag tror det ligger i samhället ändå, för att om jag sover ut, om jag jobbar sent på kvällen och så sover jag ut på morgon och så kanske jag sover till 10 och då ringer någon, för man är ju ändå i tjänst på något sätt. Så det är, hej, det ringer och vi har ett gig här som, och så, sov du nu? Och man bara, nej, hej då. Och man bara, liksom, och då får man dåligt samvete istället för att säga, ja, jag sov faktiskt. Du störde mig.
Ja.
Det vågar man inte säga.
Nej, men vågade du säga
inte
det?
Inte klockan 10 på förmiddagen.
Nej, men vågade du säga det mer förut, innan sociala medier hade så stor plats?
Nej, jag har alltid varit sån. Jag tror att det är så. Men när jag jobbade inom vården, då gick jag upp 5 på morgon. Jag pendlade till Huddinge sjukhus. Och jag lovar mig själv, när jag slutar med det här kommer jag aldrig mer gå upp 5 på morgon. Aldrig mer.
Mm.
Det händer att jag måste göra det ändå, men det är väldigt sällsynt.
Okay.
Men jag kände bara, jag vill aldrig mer ha de tiderna. Jag mådde skitdåligt.
Var det,
det var inte alls min grej.
Nej. Var det anledningen till karriärbytet?
Nej, det var det inte. Men många tvingas ju gå upp så där tidigt. Och många har väldigt svårt. Man kan inte äta frukost, man mår jättedåligt. Och man kommer till jobbet, man är skittrött, har inte ätit frukost. Man startar dagen klockan...
Ja, det är så
naturligt.
Hela dagen. Alltså.
Och sen klockan 9 är man helt jävla slut.
Mm.
Helt riktigt.
Mm. Mm.
Ja, jag är ju så här själv. Jag går ju upp tidigt. Jag vaknar tidigt. Jag går upp 5:30 varje morgon. För att jag är morgonpigg.
Mm.
Så ditt äckel.
Jo, men alltså, on the downside så är jag ju kvällstrött som fan. Liksom. Så klockan 10, det blir så här... Nej, men nu går jag och lägger mig. Liksom. Så att jag är ju jävligt osocial på det sättet. Tidigt på morgonen och sen tidigt på kvällen.
Det brukar vara så. Man måste lägga sig tidigt då. Jag känner såna människor också, men jag är mer sån här. Nej, men jag är nog sån som kan vara uppe till klockan 2-3. Jag har jobbat natt mycket också, och det passar mig bättre på ett sätt, men det sliter ju otroligt mycket också.
Du då, Daniel, är du så här early riser eller?
Nej, jag är nattmänniska, så uppe till 12-1 minst. Men senaste veckorna har jag börjat gå upp på morgonen, ta en promenad på en timme, och så sover jag ännu tidigare nu. Men det har jag gjort i några veckor.
Vad är det som har hänt?
Eller du tänker varför jag har börjat?
Ja,
eller?
Precis.
Ja, men jag har läst en bok om så här...
Rör på dig så sover du bättre. Så är
det boken heter faktiskt.
Den gör det?
Nej.
Den är skriven av han. Av
det är jag som har skrivit.
Det heter ju bara, det är bara comedy.
Apropå reklam.
Jo, men det, jag tänker på det med hundar. Så, om man inte rastar, om man inte låter en hund få springa av sig och så, då blir den orolig människa. Ja, men, får ångest.
Mår dåligt. Och, precis. Jag har ju märkt stor skillnad. Liksom.
Ja.
Äter lite annorlunda och sådär. Det har jag alltid haft, att jag tänker på hälsa och att jag måste röra på mig. Så nu senaste tiden har jag verkligen...
Kan det vara lite kopplat också till dina ganska nyligen påbörjade psykologistudier? Att du har fått blivit mer medveten?
Nej, alltså jag har alltid varit medveten om det, men det är bara att jag har hackat upp. Jag har läst en bok om så här cancer och så här orsaker till det och hur man kan... Så, där. Och så då har jag liksom, okej, nu ska jag börja promenera och äta bättre. Så, här. Så förhoppningsvis så håller i sig.
Just
det. Det är ett sundhetsperspektiv liksom. Det har gjort det för att bli lite sundare. Och härligt.
Ja.
Jag går inte upp frivilligt så där tidigt. Det är ganska tråkigt. Eftersom jag vaknar så tidigt så har jag ingenting att göra. Då kan jag lika gärna gå och träna, för jag kan inte sitta still. Och då, det är därför liksom jag har fått den här dygnsrytmen, tror jag. Liksom. Mm. För det är unintentional. Mm. Det finns ingen godhet i tanken där, utan det är bara en...
Eftersom ni frågar så tycker jag också om att vara uppe sent.
Vi egotrippade. Ja. Ja. Men jag
nej, jag bara väntade. Bara, kan någon fråga?
Titta på mig. Det, men då, du då?
Ja, men jag gillar också att vara uppe sent på nätterna. Men det har, nu har jag inte den lyxen på grund av att jag har småbarn. Så att jag blir väckt, som ni märkte i chatten i morse, jag blir väckt tidigt varje morgon. Och,
var fick du en tandborste i ögat?
Ja. Det är helt korrekt det.
Vad gulligt någonstans, det är gulligt också.
Av ditt barn, ja, eller? Hans tandborste.
Okay. Man kan se den där lilla komma med borsten i ögat.
Ja, just det. Upp nu. Liksom.
Av alla borstar som ögat. Finns i badrummet.
Han verkar inse att tandhygien är viktigt. Så då vill han...
Ja, men absolut, han vill sova med den. Liksom.
Ja, okay. Ja.
Någon konstig snuttefyllt. Men han vill ju upp. Han är ju hungrig. Liksom. Mm, och då har man ingen val. Mm. Så, men annars hade jag ju gärna sovit ut. Ja. Även om jag jobbar. Hade kunnat sova ut lite och kommit in lite senare. Och sen var uppe senare och var mer produktiv sent på kvällen.
Men jag undrar varför man inte kan få med sig den där barngrejen upp i vuxen. Det får väl då, du var ju det då. Men man, när man ligger, när man var liten så ville man alltid, då hade man såhär, ja. Man ville upp, för det var en ny dag.
Det var så kul.
Det kommer hända häftiga grejer den dagen. Men just idag är det mer såhär, nej. Det kommer inte hända något kul, jag har lärt mig det nu. Ja. Det kommer inte hända något kul. Lägg kvar bara, ligg kvar helst hela dagen. Mm. Tills det blir natt. Mm. Då kanske. Ja, nej, men det är något som förändras igen.
Ja, verkligen.
Ja, men jag är inte ivrig. Alltså jag är inte sådär, ny dag. Utan nej. Jag gubbvaknar ju. Så att det är mycket värre, det är mycket mer tragiskt.
Ja, det är
jag vaknar.
Han är också så här gubbvaknar. Såhär. Jag har varit uppe sedan 4 och man bara, så går han och läggs 8.
Ja, han går ner. Ni har ju ändå brevbäraren där nere. Så ni han kunde hämta tidningen på en gång. Liksom.
Du väntar på brevbäraren.
Nej, men det är skit. Alltså det är verkligen inte kul att vakna sådär tid. För det är ju liksom,
nej.
Det spelar ingen roll om det är måndag, tisdag, onsdag eller torsdag. Börjar jag liksom, just det att jag tränar också tidigt, då vaknar jag på en lördag klockan 6 kanske.
Ja, men gud.
Det är bara du och bagaren som är vaken liksom.
Ja, men det är så tråkigt.
Fast jag kan också vakna nu, jag har ju blivit äldre, jag kan också vakna så här 4 och så kan jag vakna och tänka, det var väl onödigt, och då somnar jag om. Ja.
Men det var ju ändå bra.
Det är ändå
bra. Men jag kan lycka somna om, jag tvingar mig att somna om. Mm.
Det är jättebra. Okay. Utan farmakologisk hjälp.
Ja. Utan.
Bra jobbat.
Jag känner bara att jag måste bara få sova. Jag vet så här, om jag var uppe 4 och sen, då kommer jag vara jättetrött vid 10.
Ja,
det är onödigt.
Ja, det är
lika bra att sova till 10 och så är man uppe sen.
Jag håller med. Jag önskar att jag kunde, verkligen.
Men att du, är du mer produktiv då på kvällstid?
Jag är produktiv olika tider tycker jag.
Okej. Okay.
Jag kan vara jätteproduktiv mitt i natten och så här, om jag är vaken och börjar komma på några idéer. Så, men jag kan också vakna och säga, fan vilken bra dröm. Vilken bra grej. Alltså, och så kommer man igång nästan på en gång.
Så det finns ingen riktig röd tråd?
Nej, jag har ingen sån tid. Nej. Det.
Du då, Daniel?
Ja, för mig är det lite jobbigt, för jag gillar ju att sova ut. Mm. Men jag jobbar bäst liksom innan klockan 4 oftast. Alltså, då är jag som piggast. Mm. Och sen efter det så blir det lite så här, det blir lite jobbigt att sitta och jobba liksom.
Ja, just det. Okay.
Så helst innan 4 för mig. Sen går det neråt.
Mm.
Men jag hade ett vanligt jobb, då minns jag alltid 3-4 var sämsta tiden, för då var man så här, va? Men då hade man ju varit uppe sen jättetidigt, 5 på morgonen.
Precis. Mm.
Men vid den tiden kände man jag gör ingen nytta, och då hade oftast det andra passet klivit på och man var gick dubbelt, så då fick man inte mycket gjort.
Nej,
tyckte jag.
Nej. Ja, just det. Men jag tänker att det är alltid jobbigt i slutet av en arbetsdag liksom. Mm. Oavsett vad man gör. Man laddar in, man har ju mycket energi när man kommer dit på morgonen och man tuggar igång. Och sen i slutet av dagen, då har du liksom...
Ja, men du tuggat av dig.
Eller hur? Man blir ju lite trött liksom. Trött i huvudet eller vad man nu ska... beroende på hur man jobbar. Liksom. Det tror jag är ganska normalt.
Är det inte samma mindset som när man ska antingen byta, eller när personer som byter jobb eller inför en semester? För att man vet att det är en viss tid. För nu vet vi ju att en arbetsdag i regel är 8 timmar. Och att man vid den 6:e, 7:e timmen börjar känna sig mer... sänkt eller liksom...
Man vet att jag avslutar dagen. Vet,
exakt.
Ja, just det.
Jag ska ju snart gå i pension, liksom. Va? Så att jag känner så här, jag börjar trappa ner mig. Mm. Fast jag kommer ju inte att sluta jobba.
Men
antagligen
man,
inte. Men jag känner att jag börjar trappa ner mig lite. Men jag har jobbat sedan jag var 16 år gammal.
Oj.
Och jag har jobbat ett helt liv. Och då känner jag så här, jag har fan rätt att bara få känna, men nu trappar jag ner lite grann.
Ja. Men hur kan du så här.
Nej, men jag tänker jag ska ha jävligt kul. Jag har jobbat på olika sätt även inom när jag har haft stand. Jag har haft de sista 23 åren har jag haft svinkul. Jag haft ett otroligt bra liv. Jag har haft jätteroligt och fått göra jättemycket, men nu känner jag så här, men nästa jag har även sagt ja till allt och jag känner så här, jag kanske inte ska säga ja till allt utan när jag blir pensionär ska jag bara ha roliga jobb och bara smacka på med bara ha kul och hitta på nya kul grejer. Okay. Som jag vill göra.
Kan du göra det med gott samvete?
Ja.
Eller kan du få den här...
Jag kommer att göra det med gott samvete.
Jag kan tänka mig att det är lättare att säga nej till saker ju längre man har
Ja, men jag känner att jag har fått liksom tuggat av mitt. Jag har fan jobbat stenhårt sedan jag var 16. Mm. Och försörjt mig.
Ja.
Så jag känner någonstans att jag har rätt att få bara coola ner mig på... Sluttampen. Ja, men det är ju ändå så här. Ja, men du ser så ung och du verkar så. Ja, men man går ändå mot någon slags... Jag har ju liksom... Jag vet ju att jag går mot någon slags sluttamp. Lättja. Men jag tycker att det är lite skönt också. Mm.
Ja, du är värd det.
Jag är värd det. Ja, du känner jag tycker så. Jag känner absolut att jag är värd det.
Varför känns det som att vi ska ha en begravning för det snart?
Ja, men jag känner själv det. Att dö är väl nästan det bästa. Den bästa lätt, va? Man får ligga bara.
Kan ju vara den fonusbroschyren som ligger här. Ja.
Men då kanske man kommer över till en annan grej när man har dött. Det vet man ju inte. Ja, när det är full fart, va?
Mm. Då... Bara, oj, jävlar!
Fan, ska jag upp 4 på morgonen igen?
Ja. Man får börja om bara.
Jag tänker att
man får
måste
ta med sig jättelite.
Alltså för att det inte blir för åldersspecifik så tycker jag att det måste vara svårare för äldre generationer ändå.
Mm.
För att de nya generationerna är så vana vid sociala medier och den här typen av, alltså den graden av aktivitet. Mm.
Men jag har ju varit med hela vägen och sett hur fort det här går.
Ja.
Och det är jag kan säga så här, för jag tycker så här, men fan, det var ju nyss 70-talet. Det var inte så jävla länge sedan och då vet ju jag hur det var. Alltså jag kommer ju ihåg när vi fick, när det bara fanns en kanal på tv och man tyckte, ja, så var det, var svartvitt.
Just det.
Man tänkte väl aldrig att man skulle få färg-tv till exempel. Eller, och, man gick och sen fick vi ju 2 kanaler, 1 och 2, då fick man gå fram och byta. Och en knapp liksom, och man fick säga, kan inte du gå och göra det? Och alla bara, fan, måste jag gå fram och byta kanal? Det var ju inte att sitta still. Och
men hade ni en sån här fin-tv med 2 kanaler? Kunde ni ta in både 1 och 2 i samma? Ja. Det kunde inte vi. Ja.
Nej, det kunde vi
köpte en sån här set-top-box.
Alltså... Ja, men man hade en box som man fick gå och klicka på.
Exakt.
Och så skrek de så här, gå och byt kanal nu. Så den som satt längst fram vid tvn när den fick byta kanal då.
Ja, mina föräldrar hade en bra affärkontroll som hette Daoud Ali.
Ja.
Den var jätteeffektiv.
Ja.
Mm. Men ni hade, det var väl liksom standard, tänkte jag. Eller det är väl det,
men sen på mitten på 70-talet kom ju färg-tvn. Då var ju det fantastiskt. Då hyrde jag tv om något som heter Tonhyr på den tiden. Ja. Och då var det färg-tv.
Lyx.
Och man bara, wow, det är färg. Det trodde man inte.
Det var länge sedan jag hörde de orden.
Ja, men det var jag hade också dem. TV från Tonhyr liksom. Ja. Då hyrde man en TV.
Man hyrde TV:n helt enkelt.
Mm. Smart, bra grej liksom.
Bra grej. Ja.
Hur känner du inför det, Daniel?
Det här är en helt annan värld för mig.
Ja, men välkommen in i
Hur gammal är du?
27.
Men lilla gubbe.
Men alltså jag kan tänka mig att vi känner av sociala medier, för att jag ser det på sociala medier, men alltså känner du av stressen?
Man vänjer, alltså allting har ju en så här, när jag kommer ihåg när det inte fanns bankomater heller. Ja. Och det tycker jag är så kul, för att jag kan skoja om det nästan, att ja, men då tänkte man så här, det här kommer aldrig att slå. Alltså, och jag sa det. Det kommer aldrig. Du vet, jag kunde gå ner, när jag jobbade på i Lillhagens sjukhus, mentalsjukhuset där, då gick man ner på kontoret, kunde man gå ner med sina avier. Kan jag få mina pengar? Alltså, man fick pengarna direkt i handen, kunde man få om man ville. Och det var så lätt att bara gå ner, ni har skrivit fel, gjort fel här.
Mm.
Det var ungefär som att få ett kuvert med pengar. Ja. Det var väldigt enkelt allting. Och sen så kom det här med, och man stod i kö på posten och betalade räkningarna och fick små lappar man fick klistra in någonstans i någon bok om man hade. Och sen kom bankomaterna och de sa, men det kommer inte, det blir bättre med köerna, och då är det bara att plocka ut med ett kort. Och man bara, och jag var så här, det där kommer aldrig att slå. Det kommer aldrig gå. Och vi alla pratar så här, alltså hur ska de veta med det där kortet, verkar ju, vem som helst ska ju, alltså, och det här har gått genom alla tider, det här kommer aldrig att slå. Det kommer aldrig. Och sen så kommer allting som har kommit, som har sagt så här, nej, det där kommer aldrig att bli bra. Och du vet när någon ska säga att det kommer datorer och så här, internet, nej, internet, det kommer aldrig att slå. Nej. Det kommer aldrig att bli något.
Nej.
Jag har en rolig historia. Det var en från Norrland som berättade för mig. Han är läkare och han sa så här. Han har gått in på en, när datorerna var, det var nytt med datorer. Och då skulle han köpa en dator. Han var inne på sin radioaffär i sin hemby. Och han bara, ja du, jag kan tala om för att den här datoren, den var jättedyr. Alltså. Ja. Och han sa, men då kommer du ha den resten av ditt liv. Och idag, inte det. Liksom, det, kommer, det är så bra grejer där, ja, man kommer ha resten av ditt liv. När man vet, man byter ut hela
behöver
tiden.
Behöver inte uppdateras. Liksom.
Ja, man tänker att den var så dyr att den ska hålla.
Ja, men, det, men jag, datorer var dyrt. För jag minns när jag jobbade som undersköterska och vi fick datorer på avdelningen. Då fick undersköterskorna en. Och sjuksköterskorna en. Och de, då, jag tror de kostar 40 000 styck.
Ja, ja, ja. Mm.
Det, och, alltså nästan 100 000 för två datorer. Och så alla avdelningar fick. Mm. Ingen använder dem. Mm. Någonsin.
Nej.
Och jag brukar skoja mig också. Jag gick in till sköterskorna på expeditionssamma. Det var post-it-lappar på hela skärmen. Och jag sa, men använder ni inte datorerna? Och då sa de så här allvarligt. Nej, vi vet inte vart det far iväg. Men alltså landsting, och, alltså man kan känna landsting. Då fick de två dags kurs.
Ja, ja.
Med en helt ny produkt.
Ja.
Som du inte får veta någonting om.
Nej.
Där du ska in med uppgifter om patienter och journaler. Mm. Som du sen inte vet om du får tag i.
Nej, men det, så,
och då gjorde de ju inte det. De skrev ju för hand och sen satte de post-it lappar när det var något.
Så här är det ju tyvärr idag fortfarande inom svensk sjukvård. Inom
ja,
SLS,
men
så,
det, man det tänker sig. Det räcker inte med två dagar. Nej, alltså, nej. Det fattar ju folk sen.
Ja,
att,
ja.
Men man tycker det är konstigt.
En rimligt ändå, alltså en rimlig ändå, ett rimligt sätt att tänka. Med tanke på att det är så känsliga uppgifter som ska skickas.
Ja, det är, och de tänkte ju så här, ja. Men vi vet inte, vi kanske inte får tillbaka grejerna. För de visste inte hur de skulle komma åt dem.
Nej.
För det hade väl hänt antagligen också. Att de hade, ja. Och någon sa, men var är hans grejer nu?
Ja.
Och, så, och ingen det. Kunde säga.
Doktorn,
det fanns ingen
så.
Att fråga.
Nej.
På så, någonstans. Och någonstans så jobbar landstinget så också.
Ja,
det är liksom, vi gör först och så tänker vi sen.
Sen får vi se.
Så blir det en jättedyr anslagstavla istället. För 40 000.
IBM-anslagstavla.
Alla de avdelningarna, om vi börjar räkna alla de 100 000 miljoners, åh, jag har sett så mycket konstigt med landsting. Oj, 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 jag kan berätta mycket.
Jag kan tänka inte börja med det.
Ska vi inte ha ett program om det sen?
Men det är lite roligt, jag tänker såhär, Daniel, det blir såhär, du är ju på väg in dit eventuellt liksom. Man kan ju tänka sig det förlängning, det är inte helt orimligt.
Du menar i vård?
Ja,
ja. Ja, alltså jag pluggar psykologi så det är väl mycket möjligt.
Ja. Mm. Sitter du där med en post-it-lapp på en?
Men jag min dotter, min syrra har jobbat med datorer sedan 70-talet.
Ja.
Alltså verkligen kan och så. Och hon sa det när jag berättade att jag låg inne på ett sjukhus här i Stockholm. Och så hörde jag var på akuten, och så hörde jag dem sa, nej, vi får stabsläge nu. För datorerna hade klappat ihop. Mm. Och man kände bara, då fick de springa ner i källaren och hämta gamla, du vet, journaler för hand.
Yeah.
Och börja från det, och då har man liksom nya sköterskor som ska.
Yeah.
Och då kände man så här, och då sa min syster när jag berättade så, men varför har de ingen backup, varför har de inget säkerhetssystem som har på alla andra ställen där man jobbar, på HP, alla de här. Alla har sådana säkerhetssystem därför du får bara inte packa ihop. Och då har man inte det på landstinget. Då tänker man, hur tänkte vi här? Vad har man köpt in då för produkt? Alltså jag fattar inte det. Det måste ju finnas. Du ska ju inte kunna begära sig stabsläge för att du inte.
Nej, men nu finns det.
Nej,
alltså,
det var inte länge sedan jag var inne, ska jag säga.
Alltså,
och då hade de inte.
Det är en ny podcast, Annie är på vården.
Nej, fy fan.
Annie datoriserar
vården. Nej, men jag skulle kunna säga ett och annat om landstinget. Alltså,
ja, jag håller med, vi kan ta det sen kanske.
Ja, vi kan ta det sen.
Ja, absolut. Men ja, vi har backup i alla fall.
Vad jobbar du då?
Psykiatrisk akutsjukvård
på
en privat firma.
Ja, en privat.
Ja. Men det är också, det är en subventionerad enhet, liksom landstingssubventionerad.
Ja, okay.
Som bedrivs av SLSO, alltså Stockholms läns sjukvårdsområde. Så att vi har ju det journalsystemet som är störst och mest känt inom Stockholm. Och de har ju den beredskapen att det finns backup.
Men det är konstigt då när man ändå
men det,
man pratar med personal och man bara ja, men har ni
jag tror att det är individbundet. Då,
kan liksom. Det vara det att man vet att det, ingen vet på akut hur man får tag i
ja. Ja, det,
grejerna.
Det, det
då kan, borde man ju ha någon där som jo, jobbar där, som ska, kan det.
Ja, det ska finnas IT-ansvariga på ja, varje enhet som är liksom ansvariga
för journalsystemet.
Du ska ju
inte kunna sätta dig i stabsläge för att du inte fattar tor. För att det är, ja.
Kanske, nej. Eller? Kanske mycket lättja där borta. Det är kanske det som är...
Ja, det är
någon som
det.
Sitter, nej jag orkar inte.
Eller hur? Eller hur? Elen slutar funka är typ lika allvarligt som Estonia sjunker. Ja. Liksom, nej, det borde kunna fixas. På något sätt. Ja, absolut.
Men jag vill ju ha, alltså jag skulle vilja ha alla mina journaler digitaliserade. Jag tycker det är konstigt att det inte är så.
Mm.
Jag skulle vilja gå in och läsa liksom från ja, brännskada med transplantationer och sånt. Men sen jag var liten, ju... nu skulle jag vilja gå in så här.
Gud vad ja, intressant, det? Vi hamnar inom vård.
Ja, jag vet inte, ja, men sa det bara.
Eller hur? Ja. Apropå lättja.
Apropå lättja, det är jättekonstigt.
Nej, men alltså via mina vårdkontakter så kan man ju faktiskt läsa många av sina journaler nu.
Och ni som är unga, ja. Men jag är ju på papperstiden. Det här är, jag låg inne på sjukhuset 72-73.
Du kan begära ut dina journaler via
ja,
landstingsarkivet.
Ja, det ska jag göra.
Via landstingsarkivet.
Men det är väldigt besvärligt.
Ja,
det går nästan inte.
Gör inte det. Gör inte det.
Jag fattar ju vilken, jag kan se framför mig vilken tid det kommer att ta att samla ihop alla post-it-lappar.
Fast jag hamnade på...
Du sitter fast fortfarande också. Från olika väggar.
Jag hamnade på Sahlgrenska. Det här var 2008. Jag hamnade på Sahlgrenska. Och då hade jag en hjärnblödning och hade har aneurysm i huvudet och har legat inne på KS för samma grej. Och då sa jag till dem så här, men jag har legat inne på KS så ni får ju kolla där när jag åkte, för jag åkte in och hade så ont i huvudet. Och de sa, men vi kommer, de connectade inte med varandra, så de kunde inte, de fick börja, det blev ingen connection. Nej. Att de kunde läsa om mina operationer och det jag hade gjort. Nej. Så de hade ingen.
De hittade alltså, inte post-it-lappen alltså.
De hittade inte, nej, de hade inga.
Men vi har gröna post-it-lappar.
De fick faxa.
Post-it-lapparna.
Ja, de fick faxa post-it-lapparna. För att det skulle funka.
Finns ju
men det fixar sig ändå, va? Men för de fick
post-it-lapparna fastnar i faxen. Liksom.
Det hade underlättat om de hade haft connection och kunnat se vad det
ja,
var.
Alltså, så här är det. Jag kan ju gå in och läsa journaler som är skrivna av de som tillhör min vårdenhet där jag har behörighet. Men om jag får ett samtycke av patienten så kan jag gå in och läsa journaler som är skriven av andra vårdgivare. Men det förutsätter att de journalerna är skrivna i samma journalsystem.
Oj, ja. Vilken begränsning.
Ja, det är ju inte patientsäkert. Såklart inte. Men det är ju både en vinstfråga för de företagen som skapar de här journalsystemen och också en kostnadsfråga för landstinget att köpa in olika journalsystem.
Det är väl det som är grejen, det kostar pengar.
Det kostar pengar. It's all about the Benjamins.
Ja. Jag tänker bara, annars i andra verksamheter, då gör man bara ett gränssnitt och så kan man skicka informationen mellan systemen.
Ja.
Och så är det typ ett krav. Men det där, vi återkommer till landstinget och datoriseringen.
Nu fortsätter vi på lätt.
Ska vi fan i mig bryta ner det.
Ja.
Det här är den nya podcasten Landstinget.
Alla ingen orkar lyssna. Nej, har vi hört ifrån.
Landstinget. Det här är den gjort, hörni.
Den är beige i omslaget. Ingen text.
Ja, exakt.
Ja. Men hörni, jag tänker i när man går och tittar på underhållning då, det kan ju vara vilken form som helst, teater, vad som helst, vilken form av uppträdande som helst. Vad vill man se då? Vill man se en flitig person på en scen eller vill man se lättja på scenen?
Beror väl på genre kanske?
Ja, det beror ju på.
Alltså humor, det alltså...
Ja, humor, ja men det kan vara kul med lat humor.
Ja, men precis. Ja,
beror på vad man menar med...
Men tänker,
ja, men finns det något
inför föreställningen om man har haft mer alltså om man är påläst eller inte, tänker du så?
Nej,
eller
nej, jag tänkte mer så här, jag får ju figurer i huvudet, jag tänker så här, ja men vad är kul att titta på, så tar man någon så här barnexempel, så här Pippi Långstrump, så här, är hon flitig?
Alltså väldigt roliga människor kan ju också vara flitiga, så det svårt att säga.
Ja, det beror på vad man menar med flit. Jag kan känna så här om jag tittar på, nu var jag och kollade musikaler. Och energi på scen är för mig någonting viktigt. Att känna, även om du spelar en lat person, så måste du ha en viss energi på scenen. Och det gäller stand-up också. Du måste ha en viss energi. Mm. För ibland kan du stå rakt upp och ner och prata, men avger ingen energi. Och då tappar jag som tittare och lyssnar, alltså den som ska se. Jag tappar intresset. Jag får liksom säga, okej.
Men det blir, det är inte det bara scenpersoner då? Alltså att man har en viss karaktär på scen?
Nej, men det
scen.
Finns en energi. Det, alla människor har en energi som man avger på något sätt. Och det är det man fängslas av på känner scen, jag. Tror jag. Ja. Så finns det någonting man fängslas av, en energi. Var du en, om det är en konsert eller vad det är, så finns det någon energi som man avger. Mm.
Men finns det inte personer bara inom vår, alltså inom comedy-världen här i Stockholm som inte avger
jävligt
så mycket energi offstage? Men som är raka motsatsen on stage.
Jo, det kan det ju vara. Ja, men du menar off stage. Ja, men du går av scen och är inte avger. Det spelar ingen roll. Men när du står på scen så tycker jag att man ska avge energi.
Isolera till själva.
Ja, men jag tänker, står du på scen och ska visa någonting så tycker jag att någon energi måste jag ha. Annars, det märker man direkt på publiken också. Går en komiker upp och inte har den energin som behövs. Mm. Det går inte utan, som jag säger, man går inte utanför scenkanten. Och det märker man rätt snabbt på en del.
Okay.
Att du går inte utanför scenkanten, eller du går inte genom rutan som man säger. Du går inte genom tvn, eller du går inte över scenkanten. Mm. Då tappar du publiken rätt snabbt. Och det känner man av själv.
Mm. Mm. Men många komiker är ju ganska, eller inte många, men jag känner några som är ganska lugna offstage. Men sen när de är på scen, då är de ju superenergiska. Det finns många sådana. Mm.
Men det är så, du får ju vara hur lat och energilös som helst bakom scen. Men när du går upp på scen måste du ha någonting att avge. Mm. Du kan ju ha en stil som gör att jag är en slapp jävel, men du måste ha en energi i den slappa jäveln.
Ja.
För att den ska liksom, för att publiken ska bli intresserad. För avger du ingenting så, då tappar publiken. Då blir den så här, men det här ger mig ingenting. Så då börjar jag snacka med kompisen istället. Jag dricker öl och snackar med polaren. Det är roligare.
Så även om man är avslappnad och lite slö på scen, så kan man ändå vara intensiv på något
sätt. Men du kan avge en energi. Ja, det märker man. Mm. Det ser du hos skådespelare också. Du kan ju vara ett jävligt slappt fyll. Och ändå tycker man som publik att, åh, vad intressant att se det här fyllot. Mm. Eller den här. Mm. Det är en energi man avger som människa.
Men det tror jag
man taggar upp sig och sen spelar du på ett visst sätt. Mm. Jag tror alltid alla som går upp på scen vill avge en person, att man blir en persona som jag kallar det. Någon slags en figur av sig själv kanske.
Mm.
Där man gör någonting av sig själv, för man är inte riktigt sig själv när man står på scen, utan man avger någonting man vill visa eller så. Och det är också en energi.
Mm.
Och när man inte har det, då har man egentligen inget intresse av att stå där här heller. Nej. Tror jag. Utan då är det någonting. Men jag vill inte visa något, utan jag bara kör av det här och så är det klart.
Mm. Okay, jag har inte...
Du vet inte om det har med lätt att göra, men det kan det ju ha i och för sig.
Ja,
jag vet inte. Det kan jag absolut ha. Jag tänker att flit är ju någonstans i... När jag tänker på flit så tänker jag att det kan vara lite krampaktigt. Att det kan bli forcerat liksom. Mm. Att du gör något. Du vill så gärna att det här ska bli bra. Så att du...
Ja, man blir övertydlig.
Du varvar liksom. Du bara jobbar för det här.
Och överkompenserar.
Ja, lite så liksom. Att man istället för att lyssna in till exempel, om du står på en scen, lyssna in ett rum. Eller om du sitter bland vänner, att lyssna in vännerna och ta in det som händer i rummet. Så hamnar du i ett sändläge. Att du liksom, du nöter på för att du ska få igenom dina saker. Och så passerar liksom alla de här dialogerna istället som du skulle kunna ta. De försvinner liksom för att, jag vet inte, flit tar över liksom.
Men det kan jag känna ibland hos vissa personer. Jag ska inte nämna någon, men där man kan sitta och personen tar över hela rummet och man kommer aldrig in själv. Och ingen kommer in. Utan den personen tar över hela...
I sin egen värld lite.
Nej, inte men sin egen värld. Utan tar över,
inte alltid
bara,
så.
Man tar inte in någon annan. Man lyssnar inte in någon annan. Finns det andra i rummet här som kanske vill prata och tala? Jag har varit med i massor med radioprogram. Där det liksom... Där man till slut bara tystnar. För man får inte... Man kan inte få samtalet.
Nej, jag känner igen det här lite. Applicerat i dagens datum faktiskt.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June.
Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mm. Och det här poddtillfället tänker jag med på en liten callback.
Ja, du kom inte in här.
Nej, jag kom inte
in. Jag känner det också.
Jag känner inte utmanövrerad.
Jag tänkte Nisse Hallberg på en gång.
Ja, Nisse, ja precis. Det var ju också ett speciellt läge. Ja.
Var han här eller?
Ja, han har varit här. Mm. Och, så har vi,
och du, ni satt bara allihopa satt tysta. Bara. Mm.
Nej, inte mer så. Men han har ju ett sånt sätt liksom. Där han är ju verbal är och han är högljudd. Lite jag vet inte fan vad han är. Alltså.
Men det här jobbet är ett ganska ego... Alltså att komiker är ett ganska egotrippat jobb.
Jo,
om man får jämföra med alla andra jobb.
Ja.
Så är det ju det.
Mm. Mm.
Se mig, hör mig, se mig.
Mm.
Jag kan se skillnad på det när jag jobbade som undersköterska. Då var det jag såg andra hela tiden. Och sen kom jag hem och så såg jag familjen. Och så kände jag, ingen ser mig.
Just det.
Inget ser mina vad jag behöver.
Mm.
Och sen svängde ju det. Mm. Så blev jag helt plötsligt, nu är det bara jag. Då är det jag som, och min dotter sa någon gång, mamma, allt handlar ju bara om dig. Och då känner jag, tack ska du ha. Men unga kan verkligen smacka till en. Och då får man tänka sig för. Handlar det bara om mig?
Men det blir ju lite så eftersom det är så mycket. Vad
men
är
nu
roligt?
Vill du då säga någonting här, va?
Förlåt.
Ja, men jag kommer tänka på Adil Fakir som sa att komiker som skara, att det är som diversgruppen då som håller på med just den här typen av konst. Alltså att vi kommer från så många olika typer av samhällsskikt, har så mycket bara etniska bakgrunder inom
åldrar, olika
ja, åldrar. Exakt. Mm. Och att vi alla har samma mål liksom att bli bättre inom konsten.
Mm.
Jag tycker att det är intressant just inom den här typen av konst. Och att lättja egentligen, alltså med det målet att man vill lära sig the art, liksom, the craft. Att det inte finns riktigt plats för lättja egentligen. För att kunna uppnå det, tänker jag.
Nej, alltså om man ska bli bättre så måste man ju kämpa för det. Ja. Annars går det ju inte. Det gäller egentligen allt.
Ja,
det här jobbet som man har, komikerjobbet, man blir ju aldrig klar med det. Liksom. Det är det är därför man håller på. Mm. Ska man bli klar med det ska man ju lägga ner det helt.
Ja. Mm.
Men det är jätteintressant för varje jobb. Jag kan se att man är aldrig bättre än sitt senaste jobb. Det är väldigt intressant. För ibland tänker man, ja. Jag har gjort så mycket bra jobb. Men så tänker jag, nej, du är aldrig bättre än ditt senaste jobb.
Yeah.
Och har det senaste jobbet inte gått bra innan en julledighet, kanske en helg, så känner man, fan i helvete, nu jävla. Då går man, blir helt bananas. Man bara, jag måste, vad var det som hände? Efter varje jobb jag gör, som har gjort väldigt många jobb, så sitter jag och så går jag igenom min lista så här, hur gick den grejen, varför gick den, funkade den, ja den funkar, varför funkade den så bra, var det för, och varför funkade, alltså jag går igenom alla grejer, jag går igenom hela kvällen. Satt folk bra? Såg jag publiken? Var ljuset bra? Var ljudet bra? Hörde de bra? Vad var det som jag gjorde störde mig? Mm. Om det har varit en kväll eller någonting har stört mig så kan det vara, vad var det som störde mig? Var det att jag inte, ibland när jag står på stora scener så behöver jag medhörning. Mm. Och det, oftast har man bara det i musik. Så. Men jag märkte att jag behöver medhörning för att höra mig själv. Annars börjar jag gapa i micken. Alltså jag börjar, för jag hör inte mig själv. Så då tänker jag, de hör inte mig. Mm. Och så vet jag att, jo men det gör de ju. Men det blir som en grej bara. Att man bara och det stör. När jag inte hör mig själv så stör det mig någonstans i bakhuvudet.
Ja, men
så står jag med det hela tiden i bakhuvudet. Och när jag går av så kan jag känna någonting har stört mig. Sen har jag kvällar när jag bara känner flowet. Du vet, det bara allting. Och då tänker jag, vad är det som... Det, perfekta förhållande med lokalen och ljuset och publiken sitter bra och alla är bra. Det är en stämning i lokalen, en energi i lokalen som ger mig mycket energi och så. Det är liksom...
Men det är mycket yttre faktorer, eller hur?
Ja, jag alltså tycker
just
att det
är... den här typen av... Eftersom det är ju liksom, det är direkt det är respons. Liksom.
Ja, det är mycket som spelar in som inte arrangörer oftast inte vet om. Men när man kommer in i en lokal... Så kan man också känna av, på Norra Brunn som jag har varit så mycket på, så kan jag känna, ikväll är det en ojämn publik. Det kan vara en publik som, några skrattar åt det, några andra skrattar åt det. Eller det kan vara någonting i publiken. Man kan känna en stämning, en energi, en stämning som är lite så här, orolig eller någonting. Och sen kan man känna en energi när man kommer in. Och jag ligger ju ofta sist, så jag kan höra innan, komikerna innan, så kan jag känna, åh det är en sån här publik. Men man är aldrig 100 för man själv har gått upp. Och så känner man så här. Så kan man känna. Och i vissa kvällar när jag brukar ofta höra med personal. Hur är restaurang? För allting är en helhet. Ska man veta när man håller på. Och det är ju att när folk kommer dit. Så har de blivit bra serverade. De är på topphumör. Och det bara lyfts. Och så säger alla personal så här. Det här är en topppublik. Mm. Då vet man. Då är det bara. Och så känner man det när man går upp på scen. Så känner man kärleken på en gång. Du vet, man känner, vi har väntat på det här. Vi har haft en bra kväll. Vi har blivit bra bemötta. Och så startar man. Och så kanske jag har hört de andra komikerna. Och då plockar jag ibland grejer från vad de har pratat om. Och då vet de, hon har stått och lyssnat. Hon har varit med. Vilket gör att du får en helhetsshow. Det är inte liksom en komiker som har kommit. Och så säger han om samma eller hon om samma sak som någon annan. Du vet. Och man känner mig, nu har 10 frågat, vad jobbar du med? Du vill inte höra det med. Ja. Då blir man aggressiv som
Det blir nog mer uppskattat också av alla egentligen.
Ja, men då blir det så att, då har du lyssnat. Lyssna. Folk tittar också på personalen. Är de glada? Tycker de att det här är roligt? Mm. Och gör de det, så känner de, det här får vi vara med om bara här och nu. Får en helt annan stämning. Alltså kvällen är aldrig bara en komiker, utan det är en helhet. Det är alla komiker som är öppna. Alla som jobbar med är på krogen. Allting runt om är. Och när man har en sån kanonkväll, då har allting bara klaffat. Allting har varit perfekt. Och alla är glada. Och så. Och publiken går därifrån och säger att det var det fan bästa vi har varit på.
Det här är inte som landstinget.
Nej, inte som landstinget. Nej. Det inte funkar.
Nej, precis. Nästa komiker är en känd post-it. Jag tänkte på de tv-spelningar man har sett från uppträden på Norra Brunn. Där kan man också ibland, nu när du säger det, att man kan se när man filmar runt i publikhavet. Att man också kan ibland utläsa lite på kroppsspråk på publiken. Att de inte kanske känner sig trygga eller att de inte är taggade. Eller att de inte har fått den typen av underhållning som de har förväntat sig.
Så kan det vara, men man får lite med tv också så här att de klipper och klipper och klipper.
Ja,
och sen ibland känner man så här, det var väl inte, det kanske är att de har klippt in en publikbild som kanske inte ger rättvisa åt det som händer på scenen. Nej. För man har bara klippt in den från ett random, men de var lite, nu, det var lite jox med någonting. Mm. Och sen klipper man in en publikbild som säger, nej, det gör man inte.
Nej.
Det som var bra med den första slängde i brunnet, som jag, den första, allra första som var, Då hade man speglar mot, så att man såg publiken i speglarna.
Ja.
Och då såg man, och de klippte väldigt bra också, så här, då såg man garven på den komikern som var.
Men det här var, det här var när Lasse Lindroth fortfarande körde. Mm. Det var på den tiden. Mm. Just det.
Det var den första som gick då från 90-talet.
Ja.
Just det är lite roligt, för vi har liksom, du var med från, var du med på första säsongen?
Sista som gick av den första, alltså överhuvudtaget första.
Just det. Daniel, du var med nu i den senaste.
Den senaste.
Mm. Ja.
Ja. Yep.
Jag bara konstaterar, jag tänkte försöka knyta ihop det så här snyggt liksom, att vi spänner över helt, men du var säkert med.
Jag var med
också.
Den sista också, senaste också.
Ja, just det.
Ja.
Coolt.
Ja. Men jag såg inte det. Jag såg något litet, så jag var så här, jag tyckte inte det
var TV nu igen.
Jag tyckte inte det var, nej, därför att jag hade kvar den känslan av det gamla stända. Och då jag tyckte det var så bra klippt, och då gjorde vi det på Berns, men det är fortfarande spegel, alltså man. Det var gjort på ett då hade vi Berns. Ja. Först var det på Norra Brunn, det vanliga, slängde brunnen. Och sen så de sista gjorde man, då hade det flyttat över till Berns. För att det var större scener. Man ville ha mer publik och så. Mm.
Ja.
Mm. Jag glömmer aldrig, vi var tre tjejer som, vi hade en show på Berns samtidigt, alltså en stand-up-show.
Vilka var det?
Det var Agneta Wallin, Susanna Eklund och jag. Som hade Girl Power hette showen. Det var ju det när
Spice
ja
Girls.
Men den nu pratar ja det var de var ju på, lite på topp då Spice Girls. Mm. Och så körde vi den, och när det var dags för inspelning, och vi nu klippte de ihop från olika TV, men de hade aldrig sett så mycket gästlista. Alltså vi hade rullar med gästlister. Mm. Vi fyllde hela jävla Berns med gäster. För vi sa, nu ska vi spela in Släng dig i brunnen.
Ja,
så jävla ska vi ha. Så det var knök av våra. Det var knök alltså, det var fullt.
Då blir det bättre.
Och, du vet, sånt jävla tryck när vi körde. Mm. Så bara,
Ja, men det kände jag också när jag var med och spelade in. Då var det liksom fullt, det var första inspelningsdagen. Alla var taggade, det var liksom jävligt rolig, såhär, exalterad publik. Då blir det bra. Liksom.
Ja,
Så det var jävligt kul.
Bra tryck.
Ja, verkligen.
Spelar ni på dagen eller på kvällen?
Nej, på kvällen.
På kvällen, ja, vad skönt. Ja.
Det är bra om man har mycket vänner. Då är det jättebra.
Ja, ja det kan det vara. Men jag tycker inte det är så kul att köra för mina vänner.
Nej, men det kan också vara så att min familj och de nära fick i början inte gå och kolla på mig. För det vill jag inte ha. Jag vill inte ha det där nervösa. Åh, hur ska det gå? Hemska. Mm.
Ja, för mig är det alltså så här, om min familj vill komma och kolla, då är det bara så här, när jag vet att det kommer vara jättebra liksom.
Ja.
En jättebra klubb, och jag vet att publiken kommer vara glada och de betalar.
Ja, då kan man ta dit då.
Då får ni gärna komma. Då kör jag mina bästa grejer och sådär.
Man vill inte se en besviken. Så när vi visste det, fan, det gick åt helvete för
mig. Vi sa ju det till dig, att du skulle ju aldrig börja med det här.
Du skulle inte ha hoppat av skolan.
Skulle jag stanna på landstinget då?
Just det.
Ja, det är trickigt. Men publik är ju så, alltså det är ju, jag tycker också det, man kör och så ser man de här som är så jävla duktiga på att lyfta publiken, även om det kan vara en sån här riktigt trög kväll, man känner så här, jäklar vad svårjobbat.
Men de har rutin.
Ja. Och så liksom helt plötsligt så bara pang, så vänder allting. Så. Det är ju jättekul att se liksom. Fascinerande. Det är ett jobb det där i sig.
Ja, just
som du säger, det är en helhet. Det är
men allting har med rutin att göra också. Mm. Så när man är ny, det är inte så lätt. Man har problem att komma ihåg det man ska säga på sina minuter.
Mm.
Men har man jobbat flera hundra gig och man har liksom jobbat. Jag har varit runt på de mesta jobb och konstiga jobb. Mm. Konstiga förutsättningar, och då lär man sig till slut. Mm. Jag måste ta den här publiken trots de här förutsättningarna, och trots det här måste jag fixa det här. Och så gör man det.
Mm. Ja.
Rollen som underhållare. Liksom.
Ja. Mm. Och det är också en vinst, för när man lyckas lyfta den publiken och så man känner, det här verkar tufft. Ja. Och så lyfter man den publiken och de bara känner, yeah. Och det känner de också. Då blir det så här, man får sån det är därför man håller på också, man får sån otrolig vinst.
Mm. Ja.
Men det jag ofta säger till publiken är också så här, jobbet som man står i publiken, man jobbar lika mycket publik, alltså det är ett samarbete med publiken. Mm. Det är det är.
Ja, det är en dialog. Man måste ju lyssna på dem. Och vad skrattar de åt och vad skrattar de inte åt? Och Ja. Där blev de lite med dem. Nervösa och sådär.
Men får man en lite mer kanske lättja liknande inställning till publiken med åren? Alltså att man inte...
Alla frågar alltid sig med till mig. Du blir väl inte nervös längre? Jag blir alltid lika nervös. Jo. När jag går upp. Men det är ju en laddning. Alltså
det kan gå lika dåligt.
Det är när folk säger, är du taggad? Ja, vad menar du taggad? Jag är inte så att jag går en vecka innan och är taggad för att, som man var när man var ny. Jag kanske taggar upp mig 10 minuter innan möjligtvis. Så känner jag att jag börjar, adrenalinet börjar komma till. Och sen måste jag stå och lyssna av och känna av och innan och sådär. Och sen så när man går upp så är man fullladdad inuti. Och sen så måste man... bara känna av, och när man går upp så bara tar man in publiken och bara känner, vad är det? Och ofta behöver man snacka kanske med någon eller så, men man måste känna av och titta på publiken. Jag vill ju aldrig ha släckt sådär. En del, jag jobbar med skådespelare, så men låt det vara mörkt i lokalen. Bara, nej, jag måste se publiken.
Man vill se hur de
reagerar.
Jag
måste se vilka jag pratar med.
Ja, det vill man ju se. Det kan jag också.
Och hur de reagerar och känner för det man säger. Och
Så då är det ju ett samarbete med publiken.
Ja.
Jo.
Nej, man blir aldrig lat av...
Ja, men så, även om du har kört över 20 år, alltså kanske den roligaste i Sverige, det kan ju fortfarande gå lite halvdåligt.
Ja, man kan ju ha kvällar som man inte... det är väldigt sällsynt, ska jag ju säga. Men
jo, det är klart.
Det händer ju. Och jag tror att det är normalt att man känner sig, nej men den här publiken var väl inte... Folk, men jag kan också säga, folk kan säga till mig så här, åh vad bra det gick, och så kan jag känna, ja fast jag kunde, det kunde varit ännu bättre.
Ja, precis.
Men, och då, det är då man tittar på, vad var grejen? Varför kände jag så? Mm. Varför kände jag att det inte riktigt klickade? Satt publiken bra? Var det allting, alltså man började pilla i grejer. Och det är det som är intressant. Man vill alltid ha det på ett visst sätt. Jag vill ha det på ett visst sätt.
Ja, att även
när jag ska känna bara, what, nej fan. Och vissa jobb har man så här, det här var det bästa i år. Det var det jävla bästa i år.
Mm.
Men det är sån skillnad på det. Och det är inte mycket. Så det kan vara någonting som man bara känner, fan. Alltså, man bara känner man har dem i sin hand.
Ja, publiken kan fortfarande ha jättekul fast du är missnöjd. Och även om ditt missnöjda gig är mitt liksom guldgig. Så
men det är liksom, det är så. Man pillar i grejer, man vet inte.
Mm. Ja, men referensramen förflyttas väl liksom i,
ju längre man kör.
I linje med antalet år man har hållit på. Alltså det är ju rimligt.
Och ju bättre man blir.
Liksom. Ja, jag tänker det. Alltså, det är ändå rimligt. Ja.
Jag tror det beror på vad man har för högsta lägsta nivå.
Jo, så är det väl.
Var man ligger någonstans.
Ja.
Och så, om man tänker sig, ja men jag har hört folk säga, ja men jag tyckte jag hade bra lyssning. Och jag bara kände, jaha. Lyssning, nu ska vi fan inte ha en föreläsning, nu ska vi skrappa. Nej, men ibland, ja men en del har liksom så här, men det räcker med det.
Mm.
Och för mig räcker inte det som räcker för andra.
Nej.
Utan jag ska ha dem, de ska ligga ner och skratta helst.
Ja.
Och när jag får det, då känner jag, yeah, nu. Mm. Nu var jag i Kiruna och körde, det var ett av mina bästa gig, och det var sån företagargala och mycket gubbs. Och jag bara kör, och de skrattar, alltså för mig var det så där halleluja, du vet man känner att man blir nästan religiös. Alltså gubbarna skrek av skratt, de nästan låg på golvet och skrattade, och det var så här, jag kände bara efteråt, bättre kan det inte bli. Och sen efter det har folk hört av sig bara, åh kan du inte komma, och jag har fått jättemycket jobb uppe i Norrbotten. Och jag känner bara, det är ett outforskat område, Norrbotten. Ja, det tycker jag. Alla alltid varit.
Mm. Har du tackat nej till någon av dem då efter det här?
Nej, de jag har fått har jag tackat ja till.
Ja. Okay. Jag tänkte på tidigare som du sa att du tänkte sålla nu inför, eller att du tänkte tacka nej till vissa.
Nej, inte än så länge. Men, men jag tänker lite nu så här. Jobb som jag känner så här, nej men det är inte värt. Jag kan känna innan så här, men är det? Då kan jag känna, nej det här vill jag inte göra. Då säger jag nej.
Men det behöver inte vara centrerat till något visst geografiskt område.
Nej, absolut inte. Jag har ju bott upp i Norrbotten själv. Så att jag känner att det är ett outforskat område. Och jag gillar Norrbotten.
Mm. Vart i Norrbotten har du bott?
I Luleå.
I Luleå?
Luleå.
Jag har bott mina tonår haft i Luleå.
Jag trodde du var sån här ur-göteborgare till någon viss ålder. Liksom.
Men jag har ju haft många år i Göteborg. Men egentligen så kan jag väl säga, de avslöjar mig nu i Göteborg. Jag har bott så jävla länge i Stockholm, men jag vågar inte säga det. Och när de hörde det, har hon bott så jävla länge, då var jag tvungen att säga, får jag fan hålla ordning på stockholmarna? Och då alla bara, yeah! Jag har bott jättelänge. Nej, min farsa var ju yrkesmilitär, så att det var därför vi flyttade runt lite.
Ja.
Så då bodde vi i Göteborg. Var vi i Göteborg. Min morsa kom ju från, jag är ju född i Göteborg och morsan kom ju från Göteborg. Men sen var vi tvungna att tvungna, men genom att han flyttade upp till Luleå så flyttade vi med då. Så då hade jag några år där uppe. Och sen flyttade jag tillbaka till Göteborg. Mm.
För det hörs, det var ingen sån här lulemål.
Jag hade det när jag flyttade, när jag flyttade hemifrån när jag var 16. Mm. Ja, då pratade jag så här. Ja, men jag kan ju det. När jag träffar uppe. Ja, men nu är det väl ändå. Tycker du inte?
Ja.
Men då är det väl, ja, men något så jävligt. Har du sett handen där? Jo, men jag kan, och så kan jag tornedalska, jag kan ekaska prapå åt det i Kiruna när jag var där uppe. Då vann de pris, och då kom det därifrån. Jag är så glad att jag har funnit pris. Ja, men hörte Gunnar, har du funnit pris? Vad duktigt då. Och så kunde jag prata med honom och så började alla bara garva som fan.
Kan inte du ha en podcast där du bara pratar
sådär? Bara prata tornedal, ja.
Du säger ingenting, men du...
Och den ska heta landstingspodden.
Man bara ser, man bara ser.
Du bara läser gula sidorna.
Ja,
på
tornedal. Det är någon sån här dialekt-tourette. Det bara dyker upp liksom.
Nej, men är det uppåt Norrbotten? Då kan jag lite, ja. I alla fall Tornedal och norrbottniska.
Det är den nya podcasten, Ann pratar.
Pratar dialekt.
Jag pratar dialekt.
Just
det. Däremot är jag inte så bra på skånska och gotländska. Inte så bra på.
Inte alls.
Nej.
Nej. Det behövs inte. Alltså, ja.
Men jag tycker det är kul att höra komiker som pratar dialekter. Mm. Som försöker sig på dialekter på scenen. Det är jävligt roligt. Mm.
Svårt. Där man märker att, det, att de inte... Att, det inte,
att de inte behärskar det heller.
Ja, det är det som blir roligast. Mm. Jag ger mig inte på det heller.
Unintentional comedy.
Ja, nej men precis. Mm. Nej, men jag kan det inte.
Mm. Ja, jag kommer att ge mig på det bara för att bomba på det bara också.
Just det.
Picka av den
bara
också.
För att, exakt. Bara för att ha gjort det.
Jag var och kollade Dylan Moran, om ni vet vem det är. Nej, jag gillar ju engelska komiker. Mm. Och han var så svinbra på cirkus. Jag såg honom på Göta Lejon för några år sedan. Och han var så bra. Jag skrattade från det. Han ställde sig på scenen till Erik Hem. Alltså. Mm. Så jävla bra. Mm.
Kul. Mm.
Han skriver enorma mängder och bara nytt hela tiden.
Mm. Och kör en timme, en och en halv. Eller
ja.
Det är imponerande. Liksom.
Ja, absolut.
Han skriver nytt och så smart och så bra.
Ja.
Mm.
Mycket bra berättar.
Ja.
Med lättja och flit i själva skrivningen.
Och där kan man skrivandet kan man ju känna lättja då.
Ja, verkligen.
Kan man ju vara så att man inte tvingar sig att skriva. Ja, ibland får jag sån här flow och då känner jag bara, jag kommer på ett ämne som jag bara vill. Jag har ett ämne nu som jag håller på med som är till min nya show. Men ofta så gör jag så här att jag börjar med att hitta på en ny show och då måste jag skriva nytt material. Men jag bytte ut min act kanske 3 gånger sedan jag började och inte mer, men då samlar jag på alla guldkorn och jag måste hitta dem. De tar tid att hitta. Ja. För man skriver nytt och så testar man och så känner man, det där, en del blir så här lama och så känner man, de lämnar jag. Jag måste ha dem där som blir så där så folk bara, oj jävlar, det ska vara överraskning och så. Mm. Och det tar sån tid att skriva dem och göra dem. Oftast kommer de på scenen. Jag kan stå och prata om någonting och så kommer det där, pling. Aha. Och då gäller det att komma ihåg det när jag kommer av scenen sen. Och sen utvecklar jag dem. Jag utvecklar saker på scenen hela tiden och så blir det jävligt bra.
Mm.
Men guldkornen är, när man får tag i dem, då är det liksom, då vet man. Mm. Så nu håller jag på att samla på nya guldkorn. Så jag har tänkt att byta ut hela min akt.
Så giggar du fram din akt?
Ja, det gör jag faktiskt. Ja. Jag giggar fram den kan man säga. Mm. Jag skriver en del också såklart, men jag giggar främst fram grejerna.
Testar. Ja. Nytt skruvar.
Det är det som är bra när man har egen show. För då kan man, jag hade en som heter Sticka ut på att passa in nu. Som hade jag ett band med mig. Ett jazzband på 4 gubbar. Och så hade jag min dotter med som är sångerska som sjunger. Och jag lovade mig själv. För när vi hade premiär var någon som sa, kan du inte be musikerna le? Och jag kände så här, de ska fan inte sitta och le på konst. Alltså jag bara kände, Jag ska ha dem och garva varje gång jag kör. Ja. Och när man turnerar så hör de ju grejerna man gör. Ah. Men jag tänkte jag ska ha dem och garva varje gång. Och det, de ska vara osäkra när de sitter på scenen. Så jag gick ju på dem. Mm. Jag gick ju på dem och sen så... Så de visste så här... Och de fick säga till om någon annan satt in vid vikt. Och sa, du ska veta det att man inte är säker där man sitter. Utan de, hon kan hoppa på det.
De ska
och
då veta
satt alla på hugget. Du vet så här, fan hon kan vända sig om och bara ta. Du vet, bara köta. Och då var alla på hugget och det var det jag ville ha. Mm. Och sen också att alla att jag ville ha alla att skratta så jag hittade på nya grejer och det blev en utmaning för mig också. Så när vi gjorde grejer så visste de aldrig vad som skulle hända. Så de satt där, vad blir det idag då? Och det kunde vara samma rutin fast jag hittade på nya grejer i rutinen. Så visste de aldrig vad det skulle bli och det var så kul för att det blev jävligt roligt. Jag kunde få dem att asgarva. För det är mycket improvisation blev det då. Mm.
Och då får du ju liksom deras energi också att liksom öppna upp scenen
och då scenen, publiken musiken. Ser ju dem. Publiken ser allt på scenen. Ja. Och de ser så här, det här visste inte de om. Och då skrattar, alltså då får man en sån här dubbel... Dels tycker de det är roligt att jag improviserar. Och sen vet de också, det här får vi bara höra just nu. Mm. Och då blir det ytterligare.
Jag tänker själva, det jag ville komma in på, det här med skrivningsprocessen, när man skapar nytt. Mm. Blir det inte mycket utifrån den premissen som du precis la an, att när du skapar de här guldkornen, när de dyker upp, att det blir på impuls mer än vad det blir kanske på konkret flit i arbetet?
Ja, det får jag nog säga att det blir.
Eller hur?
Ja. Jag gillar ju att det kommer på impuls. Jag gillar att det kommer tillsammans med publiken, att jag... De ger mig det jag behöver. Alltså att genom skratten så jag känner att men det här funkar. Det blir som så här, det här kommer funka. Och sen så blir det, jag kan inte säga vad det är, men det är liksom öppnas, det är som improvisation. Yeah. Jag tror improteater, det är jävligt kul. Du bara öppnar upp skallen och sen bara kommer vad som helst.
Flödet,
det är samma när folk ropar något till en. Om man spänner sig och folk säger, vad ska man svara dem? En del har färdiga grejer att svara när någon häcklar en. Och det behöver man inte ha. Mm. Säg det första du tänker bara. Ut med det bara.
Ja.
Då blir det oftast kul.
Ja. Hur,
men jag kan vara likadan. Att, men så här, jag antecknar grejer i mitt block. Och så tänker jag, men jag testar de här 3-4 grejerna. Men sen beror det på, om publiken inte är jättetaggade, då, okay, men då testar jag bara en ny. Och sen får jag gå av. Liksom. Men är publiken jättepå, då kör jag nya grejer. Och försöker slipa och fixa. Och kanske lägger till en i stunden också. Mm. Sådär. Så det är lite olika.
Men kan du få en, liksom en ny idé utifrån något, ett sätt material som du redan har? Alltså varför inte... har jag inte utvecklat det här? Eller varför, nästa gång ska jag utveckla det här som jag precis tänkte på. Fast du kör fortfarande.
Ja, men så kan det hända. Jag vet inte om jag kommer på så här långa idéer. Nej, på scen. Men jag kommer på så här små saker på scen. Ja. Så här små liksom, tags eller vad jag ska kalla det för. Det händer ganska ofta. Det är så jag får längre rutiner. Att jag bara lägger på en liten grej varje gig. Liksom.
Ja. Precis, man kan ju också säga, som ett tips kan vara så här, även om man har säkra kort, så här, då tycker jag det är bra om man lägger sig när man är på en ny klubb och bara, man tar några säkra, det man vet, jag är säker på det. Och sen
så att de kommer
matar
igång.
Man in det nya i det där. För då blir man, då har man ändå fått en skjuts av det man är säker på. Ja. Och så kan man ta det nya och så man får en skjuts av det.
Ja. Ja,
istället för att bara ta nytt. Och så har man ingen skjuts av någonting och så blir man osäker istället.
Sen kan det vara bra att kalibrera. Liksom. Då får man säga, ja men det här funkar. Det här funkar alltid. Så märker liksom, då kan man ta den nivån av skratt liksom, och titta, hur funkade det här i förhållande till det? Det kan också vara schysst. Eftersom publik skrattar ju på olika ställen. Liksom, också.
Men jag är likadan att jag kör säkra grejer och sen kör jag det nya. Så att man ger det nya en rättvis chans. Så jag inte bara kör nytt, för då vet man ju inte...
Jag tror att det kan bli lite kopplat till nervositet om man vill testa nytt. Att det är ganska vanligt rookie-misstag kanske att man börjar med nytt.
Ja, jag vet. Jag har alltid gjort så att jag har lagt in det i... Jag kan ju göra så att eftersom jag har köpt på jobb som är 40, 45, 50 kan vara så kan jag smacka in nya grejer. Och se, och då gör ingenting om det liksom dippar lite grann här. Men då kan jag testa av grejer. Hur skjutsar det iväg och sådär. Ja. Men då har jag ändå så mycket säkert runt om så det gör ingenting. Det gör inget
dem.
Om jag kan dippa ner någonstans.
Det märks inte heller hos publiken. Men det hade märkt mer kanske ifall du hade öppnat med det.
Hade jag bara kört så här, ja men jag kör 10 minuter och börjar kvällen med att köra typ, som jag inte vet om hur det landar. Men ibland kan jag känna så här, det här är ett bra skämt. Jag vet när jag har bra skämt.
Ja, ibland vet man
jag vet när de är så här och jag vet när det är så. Mm. Och då kan jag ibland börja med, för att komma ihåg skämtet. Alltså jag har det i huvudet på en gång, så kör jag igång det. Mm. Så kan jag göra. Men då vet jag att det är bra skämt.
Ja.
Då vet man någonstans.
Men sen har jag ju varit så här, nu jag var på bara Barbro, Bus med Barbro, eller vet
jag, Bus med Barbro.
Då de frågade mig, och då tänkte jag, jag har massa nya grejer, så jag tänkte jag går ner och kör. Men sen har jag ju lite fördel att en del känner ju till mig, så de börjar garva redan när jag kommer liksom. Och då kan jag bara starta, och så kan det gå lite wicka och wicka, men folk skrattar för att jag gör en grej av det liksom, att det går lite och så där. Men då blir det också att jag körde in något gammalt bara för då. Men då ville jag ändå testa vad jag sa, och de visste förutsättningarna. Jag kom dit och körde bara några minuter och körde nya grejer som jag vill testa av.
Kul.
Ja, det är väl lyxen kanske med att vara mer erkänd.
Ja, men det är det. Har de sett den på, de vet så, ja men det är hon, den där som står på scen. Vi vet vem hon är, och då har man ju en fördel av det. Men om du kommer helt ny, då sitter folk så här, ja, vem är det då? Vem är du då?
Mm. Samtidigt kan du ha lite mer press än till exempel jag. Alltså att folk förväntar sig att du ska vara superrolig.
Ja, och då kan det men bli... då har ju jag roliga grejer som jag kan... Alltså,
ja,
man kan alltid fixa till allting.
Det är ändå skönt svar, han. För det var så här, ja men då är jag ändå superrolig.
Ja men det är klart.
Jag kan inte vara så här, nej men jag vet ju att jag har roliga grejer. Och då, jag kan ju testa så här och så känner jag, då var inte det så kul. Då drar jag igång bara för jag vill ha knarkarskratten.
Ja, just det.
Man är ju så knarkare på skratt. Så man bara, här gick inte det. Då jävlar ska ni få. Och så
ja, men det gör man ju ibland. Att, men idag kör jag bara gamla grejer för jag vill känna att jag är bra i den. Och då kör jag bara gamla guldkorn.
Apropå, får jag säga någonting om lättja också? Så man ska inte vara, för jag fick ju alltid en period så var det så här, alla skulle skriva nytt, så tänker jag så här, men man ska också slipa på sina skämt så de blir diamanter. Så man ska inte vara rädd för det, utan om man nu kallar det lathet, att man ska ändå hålla på med sitt gamla material. När man ska byta ut det, när man själv är trött på det, man känner så här, men det här har jag nu kört och nu är jag trött på det själv. För då känner publiken också av att man är trött på det. Så, och då ska man lämna det.
Man kan oftast lägga till någonting på något gammalt och göra det bättre.
Ja, det känns som att det finns alltid utrymme att hitta någon form av annan vinkel in, eller bara någon liten detalj som går alltså, ändå på.
Många av mina rutiner börjar med så här, en liten så här, 15 sekunders grej, och sen blir den 3 minuter.
Ja.
Jag har några sådana liksom. Så man kan alltid lägga till någonting.
Ja. Påbyggda rutiner.
Ja, men precis.
Så att lämna inte huset halvmålat, utan fortsätt och gör det klart. Liksom, inred det.
Ja.
Lättja och flit. Men det känns faktiskt, det här är lite ovanligt då, för normalt sett när vi har pratat dödssynderna så har vi faktiskt mest berört liksom att synden är den roliga hela tiden liksom, och det är där man vill vara.
Men nu pratar vi om flit, va?
Ja, vi faktiskt, det tycker jag. Idag tycker jag faktiskt vi mer har pratat om flit än lättja. Lättja var någon sån här, det är viktigt att kunna ta det lite lugnt ibland och kanske liksom ha lite distans.
Men det vet man ju.
Ja. Men flit är väl det vi hittills har betonat i allt vi har pratat om.
Men flit, finns det någon lust i flit? Lust och flit kan ju vara.
Man kanske ska gifta de två. För att det ska bli bra liksom. För om det bara är
då knyter vi upp med det här barnet som vaknar på morgonen och bara, ja, nu. Så är det när man hittar lusten och skrivandet och jobbet och så. Lust. Det går, man ska gå på lust.
Lust.
Där. Ja. Så är det.
Så vi ska ta dödssynden lust och så ska vi para ihop den med den flit.
Och impulsivitet också.
Ja, flit som är en dygd liksom.
Och sen lämnar vi landstingets byggnad och går hem.
Ja, stänger dörren. Och lämnar post-it-lapparna därhän.
Mm-hmm.
Men hörni, då har vi ringat in den här dödssynden också.
Tycker
faktiskt.
Jag.
Lättja.
Ja.
Och framförallt dygden som vi hyllar idag då.
Mm.
Flit. Hörni, finns det någonting som ni vill plugga innan vi stänger dörren? Den här kommer vi att släppa om 2 veckor.
Mm. Vad är det för datum idag? 14?
16 är idag.
16, ja. Men då har jag inget, tror jag.
Ann, har du något
någonting
som du vill marknadsföra? Då,
alltså marknadsföra? Vad vill jag marknadsföra? Jag vet inte. Nej.
Eller jag tänkte på stand-up, men jag har ju egen podcast man kan lyssna på.
Kör.
På
riktigt podcast.
Ja, precis. Det är med Kirstie Armstrong, Otto Karlsson, Catherine Leroy.
Tune in to that.
Det är relativt nystartat, eller hur?
Vi har släppt 4 avsnitt.
Ja.
Mm. Så vi pratar lite om allt möjligt. Så här, relationer och killar och tjejer. Och så där. Lite allt möjligt.
Och så kan man följa det på Instagram.
Ja, det kan man göra.
Lyssna på riktigt podcast.
Mm. Ja.
Jo, jag har något.
Ja?
Humorkalaset.
Ja?
17 augusti med Roa.
Ja. Kul. 17 augusti.
Dalhalla.
Oh, vilken fin scen.
Mm.
Det är en nationalscen.
Ja, ska bada också. Nej.
Han lovar att bada.
Det är ju vatten runt omkring. Jag ska simma till scenen. Ja,
det är ett gammalt stenbrott.
Det kommer vara så här massa superkomiker bara. Alltså jättebra komiker som kommer vara med. Eller massa humorkalaset. Eller?
Bara bra komiker. Ja. Det kommer bland annat jag. Och så kommer det vara Johan Glans. Och så kommer det vara Batra, tror jag. Och så kommer det vara Måns Ös.
Jävlar.
Yeah. Robin, Johanna Nordström, Marika tror jag kommer vara med också.
Vilket gäng.
Och så här kommer en jädra massa folk. Yeah. Men det är ju bara att gå in och titta på roa.se så ser man vilka som är.
17 augusti.
Mm. Yeah.
Daud.
Ja, Daud Ali på Instagram, där kan ni följa mig. Glöm inte att följa Oddjob Comedy på Instagram och Facebook. Vi finns även på patreon.com där vi gärna ser fram emot en liten donation för det här arbetet som vi gör här. Och sen även ser ni mig på klubbarna runt om i stan. Jag vet inte riktigt mina bokningar just nu, men jag tror att jag är bokad på Stinger snart här i april och ja.
Vi välkomnar att köra när du vill där.
Ja.
Så det, kom ner, kör.
Tack.
Ja, men kom till Stinger Comedy på onsdagar på Bondenbar. Ja, semestra på Casa Caleda i Spanien.
Ja.
Det gör jag snart. Ärligt. Och följ mig i The Only Alphons.
Jag ska till Zakynthos i Grekland.
Ann, får jag rekommendera Casa Caleda i Spanien? Fantastiskt ställe.
Säg nej. Sen, men när folk säger det, får jag rekommendera?
Ja, Casa Caleda, jättefint ställe. Mm. Ja. Hörrni, vilket fall som helst, tack så jättemycket för att ni har kommit hit och gästat oss. Och
tack hörni.
Så mycket för att ni har lyssnat.
Ja.
Tack, hej.
Hej.
Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.